I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Året är 1925. Sommaren är runt hörnet och på det lyxiga hotellet Krillon, mitt i Paris, väntar affärsmannen André Poisson i ett konferensrum. Han är här på ett hemligt möte med den biträdande direktören för post- och teledepartementet. En stilig och charmig man med ett långt, tunt R på kinden. De ska förhandla försäljningen av Eiffeltornet, det ståtliga landmärket som definierar Paris, som nu måste rivas på grund av för höga underhållskostnader. Och nu har Poisson fått chansen att köpa Eiffeltornet för skrotning. Ett erbjudande som framstår som en enastående affärsmöjlighet. Poisson, han är ambitiös och ivrig att göra sig ett namn inom skrotbranschen i Frankrike. Han fängslas av den här möjligheten. Hans fru är skeptisk. Hon ifrågasätter varför allt måste vara så hemlighetsfullt. Men Poisson låter sig övertygas. Driven av viljan att inte missa den här unika chansen så belånar Poisson sin villa för att ha råd och köper Eiffeltornet för 250 000 frank. Full av förväntan firar han med sin fru. Övertygad om att han snart kommer att tillkännages som den som fått prestigeuppdraget att riva landmärket. Tillbaka till det där konferensrummet på hotellet. Poisson lämnar över resväskan full med pengar till direktören. Och så fort han får den försvinner han. För vad André Poisson inte vet är att direktören egentligen är den ökända bedragaren Victor Lustig, som kommer gå till historien som en av de mest skickligaste bedragarna genom tiderna. Och det här kommer inte bli sista gången Victor Lustig försöker sälja Eiffeltornet.
Du lyssnar på ännu ett avsnitt av Brottshistorien, podden där vi utforskar några av de mest fascinerande brotten i historien med mig, Mohammed Elabed.
Och mig, Emmy Atterving.
Emmy, vad är det vi ska ta oss an i detta avsnitt?
Jo, det blir bedragare och deras storslagna bluffar. Så vi kommer fördjupa oss i fascinerande och listiga bedragare.
Exakt. Vi ska försöka förstå oss på bedragerierna. Vi ska götta oss i de mest spektakulära bluffarna i historien. Hur dessa bedragare kunde övertyga världen om sina lögner.
Så vi kommer med andra ord höra om charmerande svindlare och kyliga, kalkylerande hjärnor.
Emmy, har du sett filmen Catch Me If You Can?
Om jag har. Jag har sett den flera gånger faktiskt.
Vad är det du gillar med den?
Jag älskar Tom Hanks.
Självklart hejade på polisen. Och filmen bygger ju på den kända bedragaren Frank Abagnale.
Och vi kommer komma tillbaka till honom senare i avsnittet.
I den här filmen så spelas ju Frank utav Leonardo DiCaprio. Till skillnad för du som hejar på polisen, så ibland när jag tittar på sådana bedragarfilmer och serier så kan mitt hjärta banka lite för bedragaren. Varför tror du det är så?
Ja, jag tror vi kommer komma in på det också under avsnittet. Men det är ju någonting romantiskt med den lilla personen som står upp mot etablissemanget, eller hur?
Nu när vi har läst på mycket om bedragare så har jag märkt väldigt mycket att allmänheten tenderar att heja på bedragare som snor från de rika. Den moderna version av Robin Hood.
Precis.
Emmy, låt oss börja med att återvända till maj 1925.
Ja.
När Victor Lustig säljer Eiffeltornet till André Poisson. Något som kommer göra honom till en legendarisk bedragare. Hur lyckas han egentligen med den här spektakulära kuppen?
Ja, alltså det här var ju inte hans första bluff, om vi säger så. Man skulle kunna säga att Victor Lustig, som man ska uttala det då egentligen, var på piken av sin karriär när han säljer Eiffeltornet. Så det började med att han kom till Paris 1925, som du sa. Och så läste han i tidningen att Eiffeltornet, som då vid den här tiden var 35 år gammalt och hade börjat rosta. Man frågade sig i den här artikeln, vad ska vi göra med det här? Det var också så att många fransmän tyckte inte ens om Eiffeltornet, utan de tyckte att det var en skymf. Alltså det var ett fult torn liksom, som förstörde staden.
Fransmännen har ju ett rykte att inte gilla sina byggnader. Även Louvren var en gång i tiden hatad. När de gjorde den tillbyggnaden av Louvren, den här glaspyramiden som kommer upp.
Ja.
De pratade om att det var ett R i Paris hjärta.
Ja, men det var precis det de sa om Eiffeltornet också. Vilket är jättekul, för att det, om du tänker på Paris så tänker du på Louvren och du tänker på Eiffeltornet. Men i alla fall så, Victor Lustig, han sitter där på det fina hotellet Crillon i Paris och läser att Eiffeltornet håller på att rosta. Vad ska vi göra med det? Och journalisten frågar sig, vore det inte bara enklare om vi sålde Eiffeltornet? Och då tänker Victor, här har jag min in, så att säga. Vi vet nästan precis hur han gick tillväga med den här bluffen också. Så det krävdes en hel del förberedelser. Han anlitade en förfalskare till att börja med, som skapade fejkade papper åt honom. Så det såg ut som att de var från post, telegraf och telefondepartementet. För det var nämligen de som var ansvariga för de kommunala byggnaderna i Paris. Och han skapade sig även en ny identitet. Så när han hade allt det här på plats så bjöd han in en grupp skrothandlare till det här fina hotellet. Och det var det vi hörde här i början. Och det här hotellet har rykte av sig att det är där diplomater och politiska ledare möts för att prata. Så det, när man kommer dit som skrothandlare, så det måste ha känts väldigt riktigt liksom. Jag kollade för övrigt upp det här hotellets priser idag.
Vad pratar vi om?
Du får ingenting under 20 000 per natt och det går upp till 105 000.
Där vill man ju bo.
Ja, nu får jag bara lyxhotell som reklam i alla mina appar för övrigt. Så kom ihåg att surfa säkert. Men så alla de här skrothandlarna som han bjöd in, de dök upp. Och Lustig identifierade sig då som den biträdande generaldirektören för post och telegraf och telefondepartementet. Och han sa då till de här skrothandlarna, som ni alla vet och har läst, så är Eiffeltornet i dåligt skick. Staten har bestämt sig för att demontera tornet och sälja det. Och hela den här affären är väldigt hush-hush, för man vet ju inte hur folk kommer reagera, viskade han över en väldigt dyr lunch. Så efter lunchen så tog han med sig de här fem kandidaterna. De fick åka limousin till tornet, där han flashade sitt falska ID och lät dem inspektera tornet. Och då talar vi alltså om 7000 ton järn. Och Lustig liksom stressade de här männen genom att säga, det är bråttom, vi behöver era bud imorgon senast. Och jag läste någonstans att de här 7000 ton järnen skulle ge otroliga miljoner kronor om man fick sina små händer på dem. Så det var mycket pengar det handlade om. Men under alla sina år av att lura människor så har Victor lärt sig att läsa dem väldigt väl. Så han identifieras väldigt snabbt, den här André Poisson, som för övrigt betyder fisk på franska. Och Poisson beskrivs som en väldigt osäker man som var väldigt ivrig att göra bra intryck i staden. Så utöver att det är en massa pengar som står på spel så känner den här Poisson, det är även hans rykte och hans karriär som står på spel. Poisson erkände väl för Lustig sen att hans fru, så Poissons fru, hade vissa tvivel om den här affären. Var det verkligen på riktigt? Och det gjorde att han var lite osäker med om han skulle gå vidare med det här anbudet. Och det här är vad som gör Victor till en av de liksom bästa bluffarna. Han lugnar Poisson genom att liksom ta honom i sitt förtroende och säga så här: jag, Victor Lustig, jag är bara en underbetald tjänsteman inom staten. Jag har barn och fru och det är hårt nu, ba ba ba, och så vidare. Jag skulle själv behöva lite extra kontanter, säger då Lustig till Poisson. Och det här lugnar Poisson, för att han inser det är bara en äkta korrupt statsman som skulle be om en muta. Poisson nappar på det här och betalar priset för Eiffeltornet och lite mutor ovanpå det.
Han vill göra ett intryck.
Ja, exakt. Ja. Och hur gör man ett bättre intryck än att vara den personen som köper Eiffeltornet?
Det är verkligen att sätta sitt avtryck i stil. För vi avslutar ju med det i öppningen. Vad är det som händer där i slutet?
Så Poisson betalar en summa som måste motsvara många miljoner dollar idag. Och han sitter och väntar och tänker så här, snart kommer den här nyheten ut. Jag har köpt Eiffeltornet. Victor Lustig å andra sidan, han tar de här pengarna och åker väldigt snabbt från Paris. Men även Victor sitter och väntar på att den här nyheten, att den här bluffen ska komma ut som stor nyhet. Men ingenting händer. Och han väntar. Det dyker inte upp någonting i tidningen.
Det här är ju mycket pengar och kanske alltså, en av de största bluffarna genom tiderna fortfarande än idag. Mm. Vad är det egentligen som händer?
Ja, det som händer är att Poisson, han tar det här kvittot han har fått av Lustig och går till post, telegraf och telefondepartementet och säger jag har köpt Eiffeltornet. Hur ska vi börja demontera det? Och han blir utskrattad från det här kontoret, såklart. Men saken är ju den att när Poisson inser ju att han har blivit lurad till slut. Men, och han har tagit ut ett lån, han har liksom belånat sitt hus för att, så att det är inte en jättefin historia det här kanske. För att han skäms så mycket över den här bluffen, att han har gått på den här bluffen, att han inte vågar gå till polisen med det. Och därför när Victor Lustig sitter och väntar på att den här bluffen ska uppdagas så händer ingenting. För att Poisson sitter och skäms på sin kammare. Och då tänker Lustig, jag undrar om inte jag kan sälja Eiffeltornet en gång till.
Det här är ju liksom en talande historia för Victor Lustig. Det är också man kan läsa att Victor Lustig också noga valde ut sina offer om och om igen. Och ett av dragen som han sökte efter var ju i den här människan med väldigt mycket stolthet.
Mm.
För då visste han att eventuellt fanns en chans att den person inte skulle anmäla honom för att det är en sån förnedring att bli lurad på av själva Victor Lustig.
Mm.
Men du sa ju innan att han hette Victor Lustig.
Ja.
Så var kommer Victor Lustig ifrån?
Ja, och det är ju frågan, är det ens hans namn? Det vet vi inte riktigt. Men Lustig föddes i Ungern. Så det som var Österrike och Ungern 1890. I en stad som heter Ostine, tror jag det skulle uttalas. Den ligger nu i Tjeckien. Och det verkar som att han föddes in i fattigdom, trots att han själv kommer hävda det motsatta senare under sitt liv. Han kommer till exempel hävda att han är greve. Så han verkade vara otroligt intelligent. Han lärde sig saker väldigt snabbt. Han kunde, när han var fortfarande tonåring, tala tjeckiska, tyska, engelska, franska och italienska. Och det här kommer hjälpa honom väldigt mycket i hans framtida karriär som kriminell. Men oturligt kanske för honom, när han var ungefär 19 så började han överge sina studier för att spela poker och biljard. Och vid ett tillfälle så ska han ha flirtat med en annan spelares tjej och hamnat i slagsmål med den här spelaren, där han blev knivskuren i ansiktet. Så han har liksom under hela sitt liv som bedragare ett R som går från tinning till mun. Så han är väldigt lätt att känna igen. Men hans egentliga liv som kriminell börjar på det tidiga 1900-talets ocean liners, alltså oceanångare. Och en snabb oceanångare, kollade upp, kan ta sig från England till Amerika på 4 dagar. Visste du det?
Nej, det visste jag inte.
Otroligt snabbt. Men en långsam, billigare variant tog lite längre. Och då hann man skamma ganska många personer ombord. Och sen när båten la till i hamn så stack han väldigt snabbt. Det var så han började.
Efter ångbåten, han kommer då till USA.
Ja.
Så då började han också verka i USA, eller?
Precis. Mm. Och här var han väldigt skicklig på att genomföra sin så kallade Romanian Box Scam. Har du koll på den?
Ja, jag läste att det här är ju Victor Lustigs go-to,
ja,
under hela hans karriär.
Mm-hmm. Mm. Så det är en låda som han visar upp för sina offer. Där han säger, den här lådan kan producera oupphörligt med nya sedlar. Den kan liksom printa nya pengar. Och det är kemiska processer och det är väldigt svårt att förklara. Och Lustig övertygar sina offer att köpa den här lådan för väldigt mycket pengar. För att få ta del av den här magiska förmågan att producera nya sedlar. Men den här lådan fungerar så att, det är bara en vanlig låda såklart, med 2 sedlar i. Den ena är den sedeln som han stoppar in och den andra liksom kommer ut som kopierad. Fast med ett annat serienummer då, så att du ska kunna använda det. Men, han säger, den här processen tar 6 timmar. Så han hinner ju ganska långt därifrån innan de inser att de har blivit skammade.
Nu har hans bedrägerikarriär verkligen kommit igång.
Mm.
Hur håller han sig undan radarn från polisen?
Ja, alltså han är ju jagad under hela sitt liv. Och han blir arresterad flera gånger. Men han är ju så otroligt skicklig på att ta sig ur knepiga situationer också. För att han är så charmig och han är så och vältalig. Liksom.
Vi pratar ju om storslagna bluffar. Och det är ju liksom Victor Lustig rätt igenom karriären.
Mm.
Men när är det börjar bli allvar med polisen?
Ja, bra fråga. För att det som får Lustig på fall till slut är att han skammar fel person. Och det är väl en historia man kan känna igen från filmer om bedragare och sådär. Så det Lustig gör är att han tar en kvinna som har drömmar om att bli skådespelare. Han installerar henne på ett hotell, ett fint hotell. Och han låter alla i personalen veta att han själv är regissör i Hollywood. Och det här drar till sig folk som är redo att bli skammade. Det vet Lustig, så han sitter bara och väntar på att folk ska prata med honom. Och det är vad som händer. En man som heter Dodge kommer fram och är jätteintresserad av att investera i den här filmen som Lustig ska göra med den här skådespelerskan. Och Lustig är så här, ja, nej men problemet är att jag har bara $50,000. Jag behöver en investerare som går in med de andra 50 000 för att göra den här filmen. Och Dodge är jätteentusiastisk. Han vill väldigt gärna komma in på Hollywood-scenen och bli en liksom stor producent. Så han säger, nej, men jag har pengarna, du kan få mina pengar. Och Lustig är så här, nej men jag har inte säkrat mina första 50 000 än, så att det skulle inte kännas rätt att ta dina pengar. Och genom att vara så här tveksam och försiktig så får han Dodger liksom börja klättra på väggarna till slut. Bara, jag tar mina pengar. Men, och det här är, som vi pratade om, det här är is i magen. För att det slutar med att Lustig säger, nej men jag kan inte göra det här. Det går emot mitt samvete. Jag hör av mig när jag har mina pengar. Och i 3 veckor så sitter Dodge och bara svettas och tänker att nu kommer någon annan ta den här möjligheten liksom från mig. Tills då Lustig hör av sig och säger, nu har jag mina 50 000, nu får du gå in med dina 50 000. Och Dodge blir jätteglad.
Det här är också 50 000 dollar.
Ja, så, och det är mycket pengar. Så de stämmer träff. Dodge lämnar över 50 000 dollar till Lustig. Lustig säger, jag ska bara pudra min näsa eller någonting liknande. Och så sitter Dodge och väntar och rullar tummarna. Och det går en halvtimme innan han inser att jag har blivit bedragen.
Nej.
Men problemet är att Dodge, ja, han kanske har en stolthet. Men den här stoltheten betyder inte att han kommer gömma det här. Utan det han gör är, han ger sig ut på en hämnd jakt. Han kommer jaga Lustig över hela Amerika. Så Lustig, han, under hela sin karriär, så hans liksom MO är att han reser till Frankrike, begår lite bluffar. Han, när det börjar bli för hett i Frankrike, så reser han tillbaka till Amerika och så vice versa. Liksom. Han flyttar på sig hela tiden. Men till slut så det blir liksom svårt för honom att vara i Amerika, för att den här Dodgebats slutar inte jaga honom. Och till slut så blir Lustig häktad. Och när Lustig sitter i häktet så får han då borgen. Vilket betyder att han sticker, såklart. Och han sticker hela vägen till Texas för han försöker ta sig över till Mexiko. Och i Texas så blir han återarresterad, men han får liksom någon sorts fristad för att han blir så tjenis med de människorna är där. Så att han får vara i Texas 1 år innan han blir återarresterad. Och ja, det går 1 år och sen blir han arresterad igen. Mitt uppe i en affär med falska räntepapper. Och sheriffen i den här staden häktar honom. Då gör Lustig ett så kallat då, mark av den här sheriffen. Alltså han bestämmer sig för att han ska bedra sheriffen. Och han börjar prata med sheriffen. Liksom, hur är det med dig? Hur står det till hemma? Har du ont om pengar? Jaha, ser man på. Och de blir så pass bra vänner att sheriffen till slut avslöjar att han har spelskulder och han förskingrar pengar. Och det här är jättebra information för Lustig. För Lustig har ju en maskin som gör pengar.
The Romanian box.
Räddaren i nöden. Så han säljer The Romanian box till sheriffen.
Igen.
Så han flyr till Chicago. Mm. Men sheriffen jagar honom hela vägen från Texas till Chicago. Sheriffen är jättearg såklart. Ja, han och hans partner blev bluffade på 123 000 dollar. Men när han väl hittar Lustig i Chicago så är Lustig väldigt lugn och säger, nej men, oj, nej, det här låter jättekonstigt. Jag tror att du bara inte fattar hur man ska använda den här maskinen. Jag tror du bara liksom, det är bara skit bakom spakarna det gäller. Och för att liksom be om ursäkt för att han inte förklarat den här maskinen rätt så ger Lustig lite pengar till sheriffen. Och då blir sheriffen nöjd. Alltså inte alla pengar tillbaka, men lite pengar tillbaka. Och då blir sheriffen nöjd och lämnar honom i fred. Men det här går, det går sådär. Han hamnar i rättegång igen, Lustig. Och medan han väntar på att rättegången ska börja så skryter han om att inget fängelse kan hålla mig. Så dagen innan rättegången ska börja beskrivs det som det är en folkmassa som samlas för att titta på en fönsterputsare utanför fängelset. Om man tittar väldigt nära så ser man att fönsterputsaren han hänger liksom utanför fängelset och putsar de här fönstren väldigt teatraliskt. Liksom, väldigt här, så att man vill titta på honom. Men när man tittar närmare så ser man att han hänger i ett rep av sängkläder. Men det är ingen som funderar vidare på det, verkar det som. Men grejen är att de här sängkläderna, eller det här repet då, halkar lite. Ja, och folk håller andan liksom. Hur ska det gå? Och sen landar han lite snyggt på marken och så bugar han inför folkmassan.
Tada!
Tada! Och sen försvinner han snabbt bort. Och det är då någon i folkmassan inser det här stämmer inte riktigt och ringer polisen då. För att han inser att det fönsterputtaren för övrigt har fängelsekläder på sig också. Och det är såklart Lustig som har rymt från häktet.
En gång.
Så nu är vi inne på 1935 ungefär. En månad senare så blir han tagen i Pittsburgh. Och då erkänner han faktiskt alla sina brott. Och fick 20 år i Alcatraz.
Det är ju på Alcatraz som är helt omöjligt att rymma från. Det är ju väl få personer som lyckas rymma. Men man vet ju inte om någon lyckas rymma.
Nej, antagligen inte.
På Alcatraz så blir Victor Lustig intervjuad av en journalist. Och i den intervjun så berättar han om sina 10 budord.
Ja.
För att bli en skicklig bedragare.
Mm.
Och någon ska få höra av mig.
Ja.
Det är ju det är hans principer som han alltid höll sig till. Var alltid en tålamodig lyssnare.
Mm.
Det märkte man. Han är otroligt tålamod.
Ja.
Mm. Se aldrig uttråkad ut.
Jag skulle inte klara det här.
Precis. 3. Vänta på att den andra personen avslöjar sina politiska åsikter och håll med den sen.
Mm-hmm.
4. Låt den andra personen avslöja sin religion. Och igen, håll nog med den.
Mm-hmm.
5. Är flörta lite. Bjud in lite till sex. Men följ inte upp det om inte den andra visar ett starkt intresse.
Mm-hmm.
Diskutera aldrig sjukdomar. Absolut inga allvarliga sjukdomar. Bara om någon oro visas hos personen, då kan du prata om sjukdomar.
Mm.
Och sen, 7. Gräv aldrig i en persons personliga omständigheter. Ja, den här personen kommer så småningom berätta allt.
Mm.
Och det är ett sätt som han då bygger förtroende.
Mm.
Och när han vet att den här personen berättar allt, då vet han att han har fått förtroendet av den andra personen.
Ja.
8. Skryt aldrig. Vilket Victor Lustig gjorde i fängelse.
Ja.
Men det är en annan historia.
Återigen, han skulle inte klara av det här.
Precis. 9. Var aldrig ovårdad. Alltså, mm-hmm. Ha stil.
Mm.
Ja. Och 10. Bli aldrig full.
Ja. Nej, jag har fallit
precis.
Långt innan det här.
Du har fallit långt innan. Victor Lustig. Men det som är intressant med Victor Lustig är ju de här budorden är inte så omoraliska. Alltså, det är många som har de här dragen på det här sättet och vi kanske ser det i näringslivet. När man läser om Victor Lustigs liv så är det en tunn linje om att han skulle ha kunnat bli en väldigt framgångsrik affärsman.
Mm.
Som jobbar efter liknande metoder. Alltså charmig, kan sin verksamhet. Och saken är ju den att Victor Lustig blir rik.
Ja.
Om och om igen.
Mm.
Men han är en storspenderare.
Ja.
Och han måste ju bara älska bedragare-gamet.
Ja, jag tror, det här är min teori, att det är som ett typ av spelberoende. Eller hur?
Mm.
För å ena sidan så han lever en viss typ av liv, han gillar att vara rik. Å andra sidan så älskar han säkert den här adrenalinpåslaget som han får när han lyckas skämma någon. Precis som en person som går och spelar på kasino eller liknande. Den här liksom, när det går bra, är så beroendeframkallande.
Och det går ju bra för Victor Lustig.
Det går väldigt bra för honom. Tills det går dåligt då. Ja.
Men vad händer då när han är på Alcatraz?
Ja. Så när han sitter i Alcatraz, han sitter där några år bara innan han får lunginflammation. Och dör, faktiskt.
Vet du hur gammal han blir?
Han blir bara 57 år gammal.
Okej.
Okay. Mm.
Så det är slutet på Victor Lustigs liv.
Ja, en väldigt en tyst död för en så teatralisk människa.
Det finns ju mycket, mycket mer i Victor Lustigs liv. Vi kommer ju komma tillbaka till honom självklart. Och han kallas ju en av de största bedragarna genom tiden.
Mm.
Med all rätt.
Ja.
Så hejar du någonting på Victor Lustig?
Ja, jo men det gör jag. Särskilt när han till exempel då spelar The Secret Service i USA.
Vad är det som händer då?
Jo, men så här, han inser att när han går av båten, han kommer från Frankrike, och sen när han ska gå av båten i USA så kommer polisen vara på honom direkt, för att de ser ju hans namn på liksom manifestet där. Så det han gör är att han tänker, jag går direkt till polisen högre upp istället. Så jag går till The Secret Service och liksom överlämnar mig själv dit för att undvika den vanliga polisen. Och han säger till Secret Service, jag har en massa information om andra bedragare som är aktiva just nu. Och det har han ju säkert. Alltså han har ju ett samarbete med flera olika människor under sitt liv. Men när Secret Service säger att okej, okay, ja, vi ger dig en deal. Om du ger oss en massa information så får du gå. Immunitet, basically. Och de intervjuar honom i 6 timmar. Men allt han säger är, oh, nej, jag minns faktiskt inte namnet på den där personen. Och det här hände, men jag kommer inte riktigt ihåg när. Och så vidare och så vidare. Så att han kom inte med någon information alls. Och Secret Service måste till slut släppa honom. För att de har gjort en deal med honom. Men de har inte fått någon information.
Och en gång, då kommer han undan att bli arresterad i tullen av vanliga polisen.
Japp.
Ett geni.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Nu har vi pratat om Viktor Lustig, eller Lustig som man säger i Ungern. Men vet du var ordet bedragare eller con man kommer ifrån?
Nej.
Det har jag faktiskt satt reda på. Det kommer faktiskt från en av de mest kända bedragarna också, eller tidiga bedragarna, som heter William Thompson.
Mm-hmm.
Och det här var då 1849 i New York Herald, alltså tidningen.
Ja.
Så när han hade blivit arresterad då, William Thompson, för sitt bedrägeri, så skrev tidningen, de senaste månaderna så har en man rört sig omkring i New York. Han blev känd som The Confidence Man. Precis. Han går upp till främlingar på gatan. Han väldigt snäll, presenterar sig själv, säger till dem att får dem att tro att han är en gammal bekant. Och så när han har fått deras förtroende då, confidence, så säger han då på engelska då, do you have the confidence in me to trust me with your watch until tomorrow?
Okej.
Okay. Ja, och så då ber han då främlingen att ge honom deras klocka.
Uh-huh.
Och så ska han lämna över den imorgon.
Okej. Okay.
Mm, och därför då, använd ordet confidence.
Ja.
Så därifrån kommer ordet con man.
Jaha. Precis. Så alltså förtroende snarare än självförtroende.
Precis, utan förtroende. Okay. Precis som vi pratade om, Viktor Lustig jobbar ju väldigt mycket tålamod och bygga upp ett förtroende hos sina offer.
Mm.
Det man kan säga är ju att runt den här tiden så var det som bedrägeri började bli en grej, speciellt i New York. Och man pratade till och med om att då confidence scheme.
Ja.
Och då pratade man till och med en av 10 New Yorkare höll på med bedrägeri.
En av 10?
En av 10.
Så vilka typer av bedrägerier pratar vi om då?
Då mest var det ju liknande bedrägeri som William Thompson gjorde, väldigt enkla,
ja,
väldigt små bedrägeri. Mm. Och sen är det de sakta men säkert trappar upp.
Ja.
Och så var det ju för Viktor Rushdie som vi pratade om.
Ja.
Han börjar ju med biljard och pokerbedrägeri för att sen göra otroliga kupper.
Precis. Ja, och precis. För man pratar ju inom den världen liksom om korta kons och långa kons.
Mm.
Så det Thompson gjorde var ju en kort kon. Det är liksom... jag träffade dig och bluffade dig på en gång. Medan det Lustig höll på med senare i sitt liv var ju att han bygger upp det här förtroendet under väldigt lång tid. Så, okej.
Nu pratar vi om det stora bedragare och deras storslagna bluffar. Vi kommer ju komma tillbaka till bedrägeri i flera avsnitt där vi också kommer fokusera på pyramidspel.
Mm.
Vi kommer fokusera på mer ekonomiska stora bedrägeri. För det finns olika varianter. Men om man tittar på de här storslagna bluffarna, hur ser historien ut egentligen?
Ja, en intressant sak som jag hittade var The Shell Game. Vet du vad det är?
Nej.
Det har man sett på Drottninggatan flera gånger. Det är den här när man har tre stycken burkar eller föremål och så gömmer man en typ av boll under en av dem. Och så ska du gissa var är bollen när jag har skufflat runt dem. Och det här kommer från 300 år före vår tideräkning.
Den bygger inte på ny teknik direkt.
Den bygger inte på ny teknik. Nej. Den är en oerhört gammal bluff. Och det går ju ut på att du i många fall gömmer den här, alltså tar bort bollen till och med.
Och sen har de oftast en bredvid som vinner pengar helt plötsligt.
Precis, och det kallas för en shill. Alltså S-H-I-L-L. Alltså när man har en assistent som låtsas vara en spelare. Liksom. Som visar hur enkelt det är att vinna pengar på det här.
Traditionellt.
Ja, exakt.
Jag har den på alla turiststråk i hela världen.
Ja, en annan sak som jag kommer ihåg att vi diskuterade väldigt mycket när jag studerade var reliker och relikers äkthet. Så,
du får nog förklara vad reliker är för lyssnarna.
Vi kan börja där. Så en relik är kort sagt ett föremål med religiös betydelse. Så ofta är det fysiska kvarlevor av ett helgon eller kanske en personlig ägodel som tillhör ett helgon, eller Jesus är också väldigt populär, såklart. Korset som Jesus spikades upp på ska vara extremt liksom, viktig religiös symbol. Och det finns många som hävdar att det finns så många bitar av Jesus kors runt om i världen att det skulle kunna göra flera kors om man satte ihop dem.
Den tidens Berlinmuren.
Exakt. Så, men efter, nu blir det lite kort historia här, efter andra konciliet i Nicea, så 787 enligt vår tideräkning, så alltså, höll man alltså ett stort kyrkomöte där man skulle besluta om viktiga regler inom kristendomen. Och den största frågan under det här mötet var om man fick värda ikoner eller inte. Och det kommer fram till, ja, det ska man få. Men man kom också fram till att varje altare i kyrkor skulle innehålla en relik. Och då blev det ju såklart en stor marknad helt plötsligt för reliker. Det blev dessutom en stor marknad för att pilgrimer ville ju väldigt gärna resa till de viktiga religiösa platserna. Och pilgrimer i sig är en väldigt lukrativ marknad. De behöver någonstans bo, de behöver mat, äta och så vidare. Så alla ville ha en viktig relik. Jag fick faktiskt på ett seminarium som vi hade för massa år sedan hålla en liten benbit av Heliga Birgitta. Och den är tydligen äkta. för det här är ju problemet. Hur vet du att en relik är äkta? Eller riktig? Så till exempel under en inventering av reliker i Skivarps kyrka i Skåne så ska det ha visat sig att en av de relikerna som man trodde var en helgonhand var en sälfot egentligen. Så att det är ju lite tråkigt att göra såna här äkthetsundersökningar, för det tar ju bort lite magin, eller hur? Mm. För att ett föremål blir ju viktigt när du tror att det är viktigt, eller du känner att det är viktigt, liksom. Men det skulle man kunna kalla en av medeltidens liksom scams, att sälja reliker som inte är reliker.
När i tiden börjar vi de här riktiga typ Viktor Lustig-personerna dyka upp? Som är, man får ett personligt brand skulle man kunna säga.
Ja, nej, men jag skulle säga att det är 1800-talet, så att det är väldigt mycket senare.
Mm.
1800-talet, 1900-talet är väl de största liksom, århundradena för de här typen av scams. En av mina personliga favoriter är Anna Anderson, som är en av de mest välkända Anastasia-imitatörerna. Så alltså Anastasia, Nikolaj, tsaren Nikolajs dotter, som blev avrättad med hela sin familj under ryska revolutionen 1917. Och Anna Anderson, hon dök upp någonstans på ett mentalsjukhus faktiskt runt 1920-1922 där någonstans. Och ett väldigt stort rykte under den här tiden var att en av vakterna som tog hand om tsarens familj efter att de hade blivit avrättade, så tog hand om kropparna, såg att dottern då, Anastasia, fortfarande andades och att hon då kan ha överlevt. Men sen är frågan, var Anna en medveten bedragare? Eller var hon en mentalt instabil person som trodde att hon var Anastasia? Man hittade faktiskt tsarens grav till slut och kunde räkna upp att alla, vad är det, 7 familjemedlemmarna var faktiskt där. Så inklusive Anastasia. Så hon överlevde inte.
Nej, och Anastasia är bedragen då, eller den som kanske inte vet om den var en bedrag eller inte.
Mm.
Fick hon några fördelar med att vara Anastasia?
Ja, absolut. Hon blev ju världskänd. Och hon blev dessutom installerad på någon greves herrgård någonstans. Levde i lyx väldigt länge.
Fram tills det uppdagades att hon...
Jag tror att det uppdagades efter hennes död. Men det var många som inte trodde på henne också.
Det här är ju så här klassiskt av de här bedragarna. Vi pratar om de låtsas som var någon annan.
Mm.
De, för att då genomföra en stor bluff eller sälja vidare. Det här är ju någonting som bara eskalerar.
Mm.
Vi pratar ju bland annat om Frankie Abagnale i början.
Yes, det gör vi ju. Och han är ju en av de kanske mer... en av de få vars historier slutar väldigt bra, eller hur? För att vi pratade ju om hur Lustig, han dör ju i lunginflammation på Alcatraz. Anna Anderson, hon halkar längre och längre in i den här, liksom, hennes, sina mentala problem. Men Frank William Abagnale Jr., som han heter, han... man ska ta historier om honom i och för sig med en ganska stor nypa salt. För att det är ju han själv som har skrivit sin egen biografi. Men han började sitt liv genom att förfalska checkar. Och,
han var ju väldigt ung också.
Han var väldigt ung. Precis som Lustig faktiskt. Han var väl också tonåring någonstans när han började. Han fortsatte med att stjäla identiteter, sen utgav han sig för att vara läkare, pilot, advokat. Han lurade folk att investera i påhittade företag och affärer. Men hans karriär som kriminell slutar i att han, när han får jobb som konsult på FBI. Och han har jobbat med, han jobbar fortfarande med att avslöja andras bedrägerier. Han har till och med en podcast. Ja.
Alla har en podcast.
Alla har en podcast. Visste du att han satt 2 månader i fängelse i Malmö?
Nej,
jo.
För vad då?
Ja, någon bedrägeri.
Wow.
Sen blev han bannad från Sverige 8 år efter det. Okay. Så han gjorde väl inte världens intryck, kan man.
Han måste då åkt fast i USA och sen då börja arbeta med FBI.
Ja.
Var det så?
Ja. Tom Hanks tog honom.
Precis, i dina drömmar.
I mina drömmar.
Vi pratade i början av avsnittet att man ibland hejar på bedragare.
Mm.
Men har synen på bedragare och deras brott förändrats genom tiden? Finns det något speciellt hur man jämför olika brottslingar?
Jag tror att det handlar mycket om vilken typ av bluff du riktar in dig på. Vi pratade lite kort om så här, när du är liksom den lille mannen mot ett större mål. Liksom. Men om du säger att du skulle utge dig för att vara präst till exempel och stjäla pengar, allmosor liksom. Eller ännu värre, skulle utge dig för att vara munk och tigga pengar tidigare. Det var nog mycket värre. Och jag tror att du skulle få alltså folket emot dig om du gjorde det. För då har du ju också utnyttjat folk vilja att vara goda kristna och liksom goda människor. Så att om du sparkar uppåt så känns det ju mycket bättre, eller hur?
Ja.
Det beror ju till stor del på vem du utsätter för bedrägeriet. Så till exempel just nu i Stockholm så har vi faktiskt jättestort problem med åldringsbrott, som det kallas. Att folk ringer upp äldre människor och låtsas vara från en bank och säger jag behöver ditt kontonummer och så vidare. För att det är någon säkerhetsbrist. Det är ju fruktansvärt, eller hur? Och det kan man ju inte...
Ja.
Det vill man ju inte jämföra med en person som Lustig som säljer Eiffeltornet. Liksom. Mm. Det är inte ens på samma karta. Jag tror att den här tendensen att romantisera, den kräver också lite distans till det som har hänt.
Jag tänker på att många av de här brotten som bedrägeri är ganska låga straff.
Ja.
Vilket gör att de om och om igen kommer tillbaka.
Ja. Och där kan man ju fråga sig, liksom, vad spelar straff för roll? Är det bara att ta de här människorna bort från samhället ett tag? Eller handlar det om att skrämma upp de här, att du kommer hamna i fängelse? Och det visar ju studier, straff funkar inte som avskräckande medel när det kommer till kriminalitet. Men det finns ju andra saker man har gjort. Historiskt sett gjort en antal saker för att motverka bedrägerier. Så till exempel, alltså, en av de bästa sätten är ju att varna folk för det här. Och det är kanske också det som händer Lustig, att folk, jag ska inte säga att de blir smartare, men de har väl hört så mycket om honom till slut. Det är ju den här mannen med ett R i ansiktet dessutom. Han får ju mycket svårare att få folk att gå med på de här bedrägerierna. Och där spelar media en väldigt stor roll. En bedragare vill ju inte ha en stor media närvaro. Sen tror jag också att byråkratisering är ett av de främsta medlen. Alltså när du gör det svårare att byta identitet. Du gör det svårare att låtsas vara från polisen eller låtsas vara från det här departementet eller det andra. Eller som i USA så finns det flera fruktansvärda exempel på människor som har utgett sig för att vara läkare och drivit läkarmottagningar utan att ha någon slags utbildning alls. Och när man gör det så att du måste ha liksom ett nationellt bevis på att du är läkare. Men då gör man det svårare för bedragarna.
Känns det som vissa av de här bedragarna, dels är de ju födts in som Victor Lustig, kanske fattigdomen har gjort honom. Han har haft två vägar, supersmart, men inte haft tålamodet och det har istället blivit kriminell. Eller de här också som du pratar om, läkarna, de känns ju som de inte har något samvete.
Ja, eller hur? Antingen att de inte har något samvete eller att de har så fruktansvärt mycket självförtroende och tänker att det här kan jag göra. För även när det är den typen av människor så är de ju fruktansvärt intelligenta. Alltså de skulle ju säkert kunna klara av att bli läkare om de läste en utbildning, men de har inte det tålamodet.
Och det är ju, nu tänker jag på väldigt mycket när man pratar om bedrägeri idag i medierna, så känns det ibland som att också det är ett skyltfönster som visar på hur man kan begå bedrägeri.
Mm.
Det är som ett reklam ibland, tänker jag på, när jag tittar på olika bedrägeri.
Ja, nej, men verkligen.
Du var ju inne nu precis nyligen om att hur bedrägeri har förändrats då, att många nu jobbar då med telefonbluffar exempel och får äldre människor att skriva upp sig på BankID och på så sätt föra över pengar medan de tror att de har haft ett datafel exempel eller
ja,
något fel på deras bank har hänt. Och det har ju pratat om nu i framtiden och hur tekniken har börjat spela mer och mer del. Det är ju inte en Romanian box.
Nej.
Som vi pratar om. Inte? Och hur tror du att vi kommer se nu framöver nu, när AI kanske har blivit ett verktyg för bedragare?
Jag tror att deepfake är någonting som kommer bli ett stort problem i framtiden. Alltså när man lär en AI att vara som en människa, alltså en specifik människa. Där man också stjäl deras röst, deras liksom personliga uttryck och deras ansikte. Så det tror jag det kommer bli. Det tror jag kommer bli någonting som man aktivt måste motarbeta. Framförallt när det kommer till propaganda och andra nationers inflytande över politik och så vidare. Jag menar, tänk hur mycket din röst finns ute i cyberspace.
Apropå röster, när man har genererat röster. Mm. Jag såg ett fall i USA där kidnappare ringer till en mamma och säger att de har kidnappat deras dotter. Och så får man höra dotterns röst.
Nej.
Och då så kräver man lösensumma ganska fort, en ganska låg lösensumma. Vår mamma får panik, alla får panik och överlämnar de här pengarna. Och allt sker medan dottern då är i skolan.
Nej. Nej men gud vad vidrigt.
Så att ja, jag kanske blir, de kanske ringer dig med och i min röst och säger att du ska komma med en lösensumma.
Nu har de valt fel person.
Precis, tack.
Nej, jag menar, jag har inga pengar.
Okej, tack. Det var bra. Jag tänkte att du bara skulle säga nej. Ta honom. Vi kan ha honom. Tack.
Det gör ingen skillnad.
Okej, alla historier som du har gått igenom när du kommit bedragare. Finns det någon favorit som du inte har pratat om idag?
Ja, det finns det. Min favorit bland Viktor Lustigs bedrägerier, det är när han kommer till Chicago. Och det här är vad jag menar med att han har typ ett spelberoende. För att han, det finns egentligen inget bra skäl till varför han behöver göra den här bluffen. Annat än att jag tror att han får en ordentlig adrenalinskjuts av det. För det han gör är att han går till Al Capone, alltså Chicagos mest välkända gangster, och lurar honom på pengar. Så han gör det här. Han går till Al Capone. Han säger att vi måste ta ett möte face to face. Och sen lite så här, smickrar honom lite, säger jag känner att du är en person som investerar i människor snarare än liksom företag eller affärer. Du behöver lita på människor. Du kan lita på mig.
Så många gör när man investerar i startups.
Ja.
De investerar i grundarna.
Ja. Precis så. Han får i Al Capone investera $50,000 i, och det här är under depressionen alltså, i ett påhittat företag. Och Lustig får 2 månader på sig att komma tillbaka med pengarna och vinsten på de här pengarna. Och det Lustig gör är att han sätter de här pengarna på banken. Och sen chillar han i 2 månader. Han gör absolut ingenting. Och när Al Capone då väntar på att han ska komma tillbaka så bara dyker han inte upp. Okej. Okay. Och Al Capone har liksom varnat honom och bara så här, du vet vad som händer om du lurar mig av alla. Och Lustig, absolut, absolut. Men Al Capones underhuggare, de hittar honom drickandes på en pub i närheten där Al Capones män brukar dricka. Så att det är inte som att han försöker gömma sig. Och de drog med honom och ställde honom framför Al Capone. Och där hävdar Lustig att han har inte lyckats med investeringen. Och han skämde så mycket för att gå och säga det till Al Capone. Och precis innan Al Capone liksom ska så här gå i taket så tar Lustig fram de här $50,000 och säger, här, du får tillbaka dem. Sorry. Och Al Capone blir så imponerad av det här. Han känner, jäklar vilken ärlig person. Så han ger honom pengar. Bara sådär. Och då har Lustig Al Capones välsignelse att fortsätta vara aktiv i Chicago. Det är fantastiskt.
Ett geni.
Det är ett geni.
Mm. Alltså, man skulle gärna vilja djupdyka i Viktor Lustigs hjärna.
Ja.
Var med när han kommer på sina scams som är unheard of.
Ja.
Det är ju som att han återuppfinner ljudet varje gång.
Ja.
Men med det, vi kommer ju komma in på nutidsbedragare som Elizabeth Holmes, vi kommer prata om Anna Delvey, vi kommer prata om Sam Bankman-Fried. det är så stort fält, så vi kommer återkomma till det.
Mm.
Men av de här bedragarna som du tittar på idag och deras bedrägeri, är det några speciella lärdomar eller mönster som du har sett?
Ja, alltså allting som är nytt kommer att utnyttjas. Så när internet var nytt, då kunde du få mejl från nigerianska prinsar. Eller mejl från folk som hävdar att du är deras arvinge, du har en massa pengar som ligger och väntar på dig. Och när sedlar var nya, ja men då fanns det maskiner för att göra mer sedlar. Liksom allting som är, all ny teknologi, allting som är nytt kommer öppna vägen för nya bluffar och för bedragare. De kommer alltid finnas. Om det är någonting jag har lärt mig så är det att man ska alltid ha kritiska glasögon på sig. Om någonting låter för bra, du vet aldrig vem som sitter bakom datorn eller som är bakom telefonsamtalet du får. Finns det en tråd på Flashback? Finns det en tråd på Reddit om det här? Ja, då vet du att det är en bluff.
Emmy,
tack
för idag.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Brottshistoria med mig, Mohammed Erabed, Emmy Wattring och berättarrösten i början är Jens Nilsen. Och Brottshistoria är en del av Acast-familjen. Följ oss gärna på Instagram där vi heter Brottshistoria. Vi är tillbaka nästa vecka på onsdag med ett nytt avsnitt då vi tar oss an pirater och kapare.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stevens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.